Sportbladets Premier League-podd hälsar välkomna den här tisdagen. Det finns ganska mycket att sätta tänderna i, om man säger så. Kalle Karlsson och Frida Fagerlund, välkomna hit.
Tack.
Det finns ju bara ett ställe att börja på. Manchester City, Chelsea.
Du skulle säga Gordon Banks.
Jävla noll. Ja, det glömde jag. Det har faktiskt inte fått med i körschemat än. Vi måste ju faktiskt nämna att Gordon Banks gick bort där. Den legendariska målvakten. Visst stod han 68?
66 menar du?
Ja, 66 i VM. Ja, 66.
Det ska han ha gjort.
Måste han,
är ju mest känd egentligen för räddningen mot Brasilien. Pelé, nicken. VM-historiens vassaste räddning enligt många i många år i alla fall. Sen är det säkert någon som har gjort någon ännu svettigare. Men den räddningen är ju ikonisk. Och det är det som många hänger upp det på nu när det ska skrivas minnesrunor.
Mm. En av de största inom engelsk fotboll. Så är det ju helt klart.
Definitivt.
81 år gammal blev han.
Mm. Fin hälsning från Stoke också, där de skriver: "We are devastated to lose him, but we have so many happy memories and could not have been more proud of him." Nej. Det var lite fint.
Mm. Av en händelse, det var faktiskt det, när jag satt där och jag satt faktiskt och skulle läsa en runa. Jag halkade faktiskt in. Det var en ren slump på Simon Banks runa från Claes Ingesson. Bara slog mig, för jag läste den här för en timme sedan, att den ska man läsa då. För
ja,
det är nog den bästa runan som har skrivits.
Ja, det är definitivt en av de bästa, det är ingen tvekan om det.
Var bara ett tips, för det bara slog mig. Den hängde kvar i mig en bit in här på eftermiddagen. Men Gordon Banks vila i frid.
Precis.
Så är det. Och så går vi vidare då till helgens match. Helgens resultat. 6-0. Och vilken överkörning. Det var liksom... De var ju aldrig med i matchen, Chelsea.
Ja, första 2-3 minuterna såg det lite lovande ut faktiskt. För då klev de ju fram och störde City. Sen kom ju det där målet som sätter dem i en såklart uppförsbacke. Och man kan ju undra, när man åker till Etihad så måste de ju ha präntat in att man ska ha fokus i varenda hundradel. Och sen blir det frispark efter 3 minuter. Och Alonso och Hazard somnar. Tycker båda gör misstag i den situationen. Och så bjuder de på 1-0. Och sen, ja, efter det så blir det ju en karusell kommande 20 minuterna i matchen.
Mm. Ja, man vet knappt vad man ska fokusera på egentligen. För det är så mycket som händer på så oerhört kort tid också. Men jag väljer att fokusera på Sergio Aguero ändå. Som först står för den mest brutala missen man har skadat på länge. Det tyckte Pep också väl, eftersom han föll ner på knä och såg helt förstörd ut, trots att de då ledde med 1-0. Men att han sen bara tar sig samman och så gör han mål på det sättet som han gör, liksom ett skott från 30 meter. Mm. Alltså det är ju ofta man ser, det är inte konstigt att Aguero gör mål, men från den positionen, jag trodde först inte ens att det var han som sköt. Bara för det är inte så jätteofta man ser honom dra till från distans.
Nej.
Men det var ju, det är ju fullkomligt världsklass. Sen är det inte lika mycket världsklass på Barclays hem mot Nick där, som han snappar upp, så att det blir ytterligare liksom ett förnedrande baklängesmål där för Chelsea del. Men han är ju, hur många rekord slog han nu i den här matchen? Dels så är han Citys meste målskytt genom tiderna.
Mm.
Han gick upp på lika många hattricks, 11 stycken, som Alan Shearer. Mm. Och det finns säkert en massa andra statistik som man kan gojsa ner sig i också, som visar hur bra han är. Jag skrev i min krönika efter matchen att jag tycker nog att han är den största, definitivt en av de största i Premier League-historien. Men även kanske den allra största på 10-talet. Som man väl nu kan säga. Kan man säga 10-talet?
Jo, verkligen.
10-talet är det man ska säga. Så det
jag
är
tycker,
helt
har ni någon liksom motargument?
På 10-talet så är det svårt att hävda. Det är kanske en Eden Hazard som kan utmana honom, skulle jag säga. David De Gea, som har varit de bästa spelarna i Premier League under 10-talet.
Ja, oh, Luis Suarez, men det var inte så många år.
Luis Suarez var väl egentligen en säsong då han var uppe på den där högsta nivån.
Ja. Nej, jag kommer nog inte på någon. Så han har ju gjort det under väldigt många år, Agüero. Mm. Så att jag kommer nog inte på någon. Den som också har gjort det under väldigt många år, men som har dippat lite nu, vi kan komma in på det senare, det är David Silva.
Mm.
Så det är väl han, Agüero, Eden Hazard, David De Gea. Sen kanske det inte är så många fler som är med där på 10-talet. De som har varit mest framträdande har väl vi fått med där, tror jag.
Mm. Ja, jag tror det.
Det är otroligt imponerande i alla fall. Och då har man till och med nästan glömt bort lite grann att Sterling faktiskt gör 2 mål i den här matchen också. Så mycket hände i den här matchen. Ja. Man glömde bort det.
Verkligen. Jag kastar in en fråga här lite grann, bara för att vi är inne på Agüero då. Från Marcus Almlöf. Vi ska återvända till matchen lite mer sen och titta på lite situationer. Vi ska prata om lite situationer och lite andra spelare. Men Marcus Almlöf skriver: vem i sin prime hade ni valt först i elvan av Shearer, Rooney, Agüero eller Henry?
Thierry Henry.
Ja.
Hade jag valt.
Jag hade valt.
För mig när åren 02, 03, 04 kanske 05, men de åren, alltså jag tycker det var märkligt att han inte fick Ballon d'Or säsongen efter säsongen 23-24. Jag tror Zidane fick det i slutet av det året. För mig var Henry den bästa då. Och det understryker bara att hans högsta nivå då var snäppet högre.
Mm. Ja, han var helt fruktansvärd de åren. Det gick inte att stoppa honom.
Nej, när han slog fram bollen 20 meter och sprang förbi försvarare, så var det ju som att de trampade i kvicksand medan han liksom flöt fram med ett steg som mer påminner om en sprinter på 100 meter i OS.
Mm. Jag kommer ihåg en match med franska landslaget från den här tiden också. Där han ju egentligen inte liksom var... hade sina allra största stunder, men det var en period när han var inne i sitt liksom absoluta esse. Jag tror Frankrike hade 3 stycken kvalmatcher, kan det ha varit till EM 2004,
kan det ha
varit. Där de vinner 3 matcher i rad med 5-0 mot ganska bra motstånd, och Henry gör väl utav de här 15 målen så gör han väl säkert 5-6 stycken och vid ett tillfälle så står han utanför straffområdet, har ingen att passa. Men då är han är bara i den här zonen, så att du vet, då är det den här klassiken, om du inte vet vad du ska göra av bollen, som stoppar den i nätet. Ja, han bara skjuter in den. Han behöver inte ens fundera. Han ser inte ut som han får puls överhuvudtaget. Den bara sitter i bortre krysset. Och så han var inne i ett stim där. Jag kommer ihåg att jag tittade på den här matchen och sa att nej, han gör mål på precis allting just nu.
Det är lite där också med att Henri hade franska landslaget och så. Det är väl kanske lite det som gör att Agüero, att man inte har pratat lika mycket om honom genom åren. För han har ju faktiskt överskuggats av en landsman i det argentinska landslaget som hela tiden har framhävts som den absolut viktigaste med all... Alltså,
det är svårt att hävda någonting annat.
Nej, Leo Messi är ju den han är.
Ja.
Men jag tror säkert att det har hämmat hans status lite grann. Ja. För att landslagsfotbollen är ju, även om den inte är jätteviktig, så är den ändå viktig.
Mm.
Ja, men för, samtidigt har inte Henri heller haft något mästerskap riktigt där.
Han kom ju in efter liksom den franska liksom storhetsperioden.
Han var ju med både och spelade EM till final i VM 2006 där.
Ja, precis, 2006. Men just när de vinner både EM och VM där i slutet på 90-talet. Han kom ju in precis efter. Liksom, det blir som en liten dipp där.
Han var ju med redan 98, ska jag säga. Han gjorde 3 mål i VM 98 och han var ju med EM 2002 också. Eller VM 2002, men... där de floppade, och han var ju med i EM 2000. Men han hade ju ingen framträdande roll då.
Så det var ju liksom efter det han verkligen kom igång, när han kom till Arsenal och blev den spelaren som han blev. Så under sin peak hade inte Frankrike sina bästa resultat, om man säger så. Det var liksom en generationsväxling där.
Om man tar Agüero, så tror jag inte så mycket landslaget, utan jag tror mer är att han har inte haft någon säsong där han blivit vald till årets spelare i Premier League.
Jag tror han blir det nu.
Och han kan bli det nu. Men det, just det där priset, det gör ju att man får den där erkännandet som att man är den bästa, man står på toppen. Och har man inte fått det priset, då är det svårt sen när man gör bokslut för ett decennium, som du gör lite nu med 10-talet, att peka på vilka har varit bäst. Om 20 år de tittar, då kommer de titta på vilka har fått priset, vilka har fått priset. Ja. Har inte han fått det då, då kommer han vara bortglömd i det sammanhanget.
Nej, men nu har han fått mitt pris.
Men jag tror faktiskt Jag tror faktiskt bara han vid ett tillfälle har varit med i Team of the Year.
Mm.
I Team of the Season. En enda gång i karriären i Premier League. Han har varit där i 8 år nu.
Ja, det är
men det är inte lätt heller att sticka ut i Manchester City. Ska komma sig ihåg med tanke på att det finns sånt överflöd av spelare som är extremt bra. Nu blev det väl Salah till slut va, som vann utmärkelsen förra året.
Ja, det blev det.
Ja, De Bruyne var ju länge med i snacket. Men sen så föll han bort. Han var inte sådär jättebra vår. Nej, men jag tror Aguero ligger bra till. Efter den här matchen också.
Ja, verkligen. Och vi får väl se då vad Manchester City kan göra i Europa dessutom. För att någonstans så har ju det stora erkännandet för Manchester City som projekt och för flera av spelarna kanske uteblivit eller i alla fall inte fullt kommit på grund av uteblivna Europaframgångar. Jag ser ju att det här Manchester City-laget som ja, men en av favoriterna att ta hem den här titeln.
Och man kan inte få honom att tacksam lottningen Schalke heller. Det känns som att de mötena är de som känns klarast för en. Åtminstone för mig. Ja. Att City kommer att gå vidare.
Jag tror man har ett bra chans och det är ett bra år att vinna. För att Barcelona tycker jag, visst de leder La Liga och så, men jag tycker inte det, det är ingen stabilitet. Nu har de 2 raka kryss i ligan. Real har haft sina problem under säsongen och även om de radar upp stegra just nu och vann derbyt mot Atletico i helgen så har de haft såklart ett Ronaldo-vakuum. Bayern har inte gjort något bra år. PSG har ju skadeproblem nu inför sitt möte med Manchester United.
Det är bara Juventus kvar.
Ja, Juventus är ju såklart.
De är väl favorit tillsammans med City.
De är väl favorit med hos många tror jag eftersom man verkligen har byggt för att gå hela vägen så att men det är ändå att vägen ligger hyfsat öppet för en engelsk kandidat att gå långt nu.
Ja. Vi har ju några kandidater som kommer vilja vara med där. Jag tror nog att det finns ganska många Manchester United supportrar som ser fram emot en lång vår i Champions League. Inte minst nu när PSG har dragit på sig en massa skador. Vi kommer till det lite längre fram kan vi säga. För vi måste återvända till matchen mellan City och Chelsea. Jag får känslan av att så här med Kanté på rätt position släpper man ofta inte in 6 mål i en match.
Ja, det köper jag.
Det är ett påstående som jag kastar ut.
Det hade de nog inte gjort. Alltså det är ganska uppenbart varför Sarri vill ha Jorginho i den där rollen. Men när de inte själva får äga bollen, då blir det ju bara en akilleshäl att ha honom. För att han har ju definitivt inte sin styrka i försvarsspelet. Han har ju sin styrka när han får spela i ett lägre tempo och få fundera lite vad han ska göra med bollen och styra rytmen. Det får de inte göra när de möter City, utan de käkar ju upp dem direkt och då får ju knappt andas i den där andra halvleken. Och inte under den där 25 minuters perioden heller när de blir helt överkörda. Så det resonemanget att Kanté i en sån här match hade definitivt hållit nere siffrorna i den defensiva rollen. Sen förstår man ju att Sarri, han har ju sin filosofi och han vill ju lyckas med sin typ av fotboll. Och man kan ju verkligen se att hans lag kommer ju göra den här typen av djupdykningar. Och det man saknar i hans fall, det är ju höjden just nu. Alltså visst, förra veckan vann de ju med 5 bollar. Och den finns ju där någonstans, men den har ju inte funnits på kontinuerlig basis under den här vintern. Och det är klart att det finns många frågetecken kring när det ska börja ge avtryck hans fotboll.
Jag tycker det största problemet inte ligger på den taktiska biten utan snarare på den mentala biten. Alltså just det här att det känns som att de har inget självförtroende överhuvudtaget när de släpper in ett mål där då, Sterling. De har börjat hyfsat bra ändå de första 3 minuterna, släpper in ett mål. Sen är det ju som att de bara liksom ställer ut skorna och så är de inte riktigt med alls. Och så tillåter man City och förnedra dem på det sättet. 4-0 i 25 minuten och då är det ju kört. Alltså då har du ju förlorat matchen redan. Mm. Då handlar det ju bara om att försöka få med sig en smula heder som de absolut inte fick med sig eftersom att, ja, de hade ju några anfall där i slutet på första halvlek och fick hålla i bollen lite mer. Men det var ju mest för att City säkert kände att, ja men nu är det ju här liksom nu är det här klart i princip. Alltså 4 mål släpper vi inte in och har vi vunnit den här matchen. Alltså jag tycker att just alltså, när man möter sånt här lag, alltså då måste ju fokuset vara 100%. Och det var det ju inte i den här matchen överhuvudtaget. Och det var det inte mot Bournemouth heller.
Nej.
Vilket är förvirrande.
Nej, alltså vi kommer ihåg det att de förlorade faktiskt med 4-0 mot Bournemouth för drygt en vecka sedan. Och på många sätt så kan ju det faktiskt måste ni nästan ses som ett ännu värre resultat ju. Jag menar Manchester City, vi pratade om en av världens bästa fotbollslag här som dessutom är i hysterisk form. Det är klart det kan hända att man att bollarna trillar in va. Men mot ett Bournemouth ska man inte liksom åka på den typen av förluster. Och det är lite det jag menar. Med, just med Sarri, det kanske inte är en taktisk grej, men man är på bortaplan mot Manchester City som dominerar alla motstånd på hemmaplan. Med, som är fulltaliga, som egentligen inte har några direkta skadeproblem, kan ställa ut sitt bästa lag. Men att man ändå väljer att på inget sätt liksom skruva på taktiken, att inte anpassa sig någonting efter den situationen, utan man angriper det på samma sätt som man gör Fulham hemma eller liksom vad som helst. Är inte det tjänstefel?
I den enskilda matchen är det ju det. Det är klart att det går ju att hålla ner siffrorna om man gör på ett annat sätt. Alltså om du spelar som Newcastle gör mot City så kan du ju hålla ner siffrorna och så kan du ta det som blir över så att säga. Det som ramlar ner från trädet och försöka göra det bästa av det. Men Sarri är ju inte en sån tränare. Han kommer inte vika från sin ideologi, utan han kommer ju alltid försöka ta matchen och liksom styra den, för det är den typen av fotboll han står för. Och det är klart att jag tror att man får köpa att det blir djupdykningar då när man har dessutom ett ofärdigt lag. Han har inte fått värva så många spelare till det här bygget, så att jag tror att har man en offensiv filosofi då blir det problem om man möter ett formtoppat Manchester City, och sen om man dessutom inte har koncentrationen riktigt på topp, ja, men då kommer det kunna rinna iväg. Går du dit med en taktik som Newcastle hade när de mötte City, att bara liksom parkera ner bussen trångt och sen bara lägga all fokus på nu ska vi hålla ner i siffrorna. Det spelar ingen roll om vi ligger under med 1-0 när vi kommer till 60 minuter, för vi kan få en fast situation och så kan vi skapa något av det. Det är liksom, det är två helt olika saker. Sen finns det ju så otroligt mycket och prata om när det gäller Chelsea. För att jag håller med dig Frida om att det stora problemet är ju någonstans mentaliteten. Att hur kan så bra spelare liksom. Det är som att man trycker på on-off med det här laget. Ibland är de på humör och då ser det bra ut. Ibland är de inte på humör. Det är inte den första tränaren som har det här problemet. Utan det här har ju varit ett problem i det här omklädningsrummet i 10 års tid. Mm. Att liksom switcha
på. Hazard
är
ju väldigt tydlig i sån spelare som
verkligen
kan ha verkligen.
Och nu har ju ändå fått en tränare som spelar den typen av fotboll som han gillar och som passar honom. Men, eller i alla fall står för den någonstans i teorin. Men det blir i alla fall de här insatserna från Hazard där han är på och av. Och man märker ju att även i Chelsea-leden bland fansen där så är det ju folk som tycker att Hazard, ja det är en fantastisk fotbollsspelare, men det håller inte att försvinna i matcher som han gör gång på gång. Jag menar, han ska ju vara en ledare, men det finns inga ledare i det här laget. Jag menar, om man tror att David Luiz ska vara en ledare, ja men då får du ju en spelare som verkligen är upp och ner. Så det finns verkligen ingen som kan ta tag i det när det går emot.
Mm. Alltså jag respekterar Sarri otroligt mycket av att han inte avviker från sin ideologi. Samtidigt så riskerar han ju då automatiskt att sätta sig själv i en väldigt, väldigt jobbig sits, vilket han har gjort nu.
Många spekulerar ju kring att han hänger löst.
Ja, men precis. Och han visade ju inga som helst intentioner på att han kommer att ändra sitt spel på något sätt efter press eller på presskonferensen efter matchen. Och återigen, respekterar och tycker att det är, ja, det är häftigt med folk som inte avviker från sin liksom linje. Men sen samtidigt så det väntar några otroligt tuffa veckor för hans del. Och nu måste han ju snabbt få liksom något svar på att den här truppen fortfarande kan komma upp i någon nivå. Sen ska man ju det här med truppen, att han har en ganska få spelare att jobba med. Det är ju lite grann hans eget fel också. För att han var ju ganska tydlig med när han kom dit att han vill hellre ha en lite mindre grupp att jobba med än en alldeles för stor, vilket man kan förstå på ett sätt eftersom att Sarri Boll är ju som den är. Det tar lite tid att lära sig. Fråga bara Loftus-Cheek liksom. Men å andra sidan så sätter man ju sig själv i en ganska jobbig sits då om de här spelarna börjar underprestera helt plötsligt. Då har man inte så mycket att slänga in.
Men sen är det intressant också hur mycket tid ska han få. Jag menar, nu har det gått 7 månader eller 8 månader sedan försäsongen började. Och jag menar, Klopp första året, ligaplacering, inte någon så här succé.
Guardiola
första året, ingen succé. Får köpa ytterbackar för liksom över 1 miljard. Och det är klart att Sarri borde ju egentligen få samma typ av chans att bygga det här. Det här är en liksom säsong där vi bygger om. Och sen ytterligare transferfönster i sommar där han får plocka in spelare som han tycker passar i sin filosofi. Och då därifrån bygga vidare på det här. Jag hade Chelsea som femma. Jag är inte liksom förvånad över att de är utanför topp 4. Så att för mig är det liksom naturligt att de är det. Och mycket måste ju ändå riktas upp till styret av klubben. Mm. Det är där det finns enorma liksom frågetecken kring vilket vägval man har valt att göra. Vad är Abramovic commitment i den här satsningen idag? Den känns ju väldigt, väldigt osäker med tanke på hans problem med Storbritannien och så vidare.
Jag tror någonting som blir negativt för Sarris del också, det är att det finns en del spelare som var fullständigt briljanta förra säsongen som faktiskt har tagit något kliv bakåt. Alltså Aspiluketa till exempel, han har ju haft en ganska upp och ner säsong hittills, och jag menar, han hade ju ingen chans mot Sterling i den här matchen överhuvudtaget. Marcos Alonso är en annan sån som man inte tycker har kommit till sin rätta i år. Andreas Christensen sitter på bänken. Han var ju framträdande i förra säsongens Chelsea. Så att jag tror det spär på också det här med att Chelsea blir bara sämre och sämre. Det är att där även är spelare individuellt sett som tar liksom steg bakåt. Alltså han hade behövt att någon kliver fram nu och försöker guida dem rätt, för att just nu är de ju helt fel.
Ja. Så är det onekligen. Och sen, en del av resonemanget baseras också på att Chelsea är en klubb som haft ganska nära till att sparka tränare när inte de kortsiktiga resultaten har
kommit. Och det har varit väldigt framgångsrikt också när de väl har gjort det.
Ja, Di Matteo. Kan man ringa Di Matteo nu, eller kan man ringa Gus Hiddink?
Men det är problemet också, tror jag, om man skulle göra sig av med Sarri. Vem ska då kliva in och ta över? Alltså nu har man ingen Di Matteo som
man
är där.
Man har ju Sola.
Ja, men alltså han har ingen huvudtränare expertis.
Jo då, för fan. Men inte någon bra.
Nej,
men,
exakt.
Men
känns en legend.
Ja, visst. Men han var väl huvudtränare då?
Absolut, i West Ham.
När var det? Hur länge sedan är det? 2008, 2009 någonting?
Jag minns inte exakt vilket år det är.
Jag minns bara att det gick åt skogen.
Ja, det
är exakt. Å andra sidan,
det
Solskär.
Jag ska kolla upp exakt vilket år det var.
Solskär har gjort det bra, så då kanske man inte ska avskriva honom direkt.
Ja, men det är en annan typ av person. Alltså Sola är ingen, jag håller med dig, han är ingen huvudtränare. Alltså, han har liksom aldrig varit den typen, kommer aldrig bli det. Ja, det stämmer. 2008-2010 var han i West Ham.
Frank Lampard.
Nej. Så att Paul Scholes
give it to Giggs. Give it to Giggs rest of the year. Vad var det de sa? Paul Trafford. Han fick ju 3 matcher.
Ja, just det.
Det måste ju vara det Chelsea-supportaren vill helst av allt. Frank Lampard gör en dundersuccé, Derby kommer in
tar över och
inmutar sin Chelsea-orienterade fotboll med sitt Chelsea.
Han har ju faktiskt gjort det bra där ju. Så att
ja, det har han absolut gjort.
Nej, det är ju inte omöjligt att det skulle vara Frank som
han får... deras solskär.
Ja, alltså det är klart att det finns möjlighet att han skulle kunna bli det. Det skulle ju få samma typ av effekt. Alltså läktarna skulle ju ställa sig bakom honom på ett sätt som de inte skulle ställa sig bakom någon annan tränare i världen.
Nej.
De skulle ju ena klubben och det skulle bli en positiv stämning kring det. Och bara det kan ju leda till den här goda spiralen som jag ofta pratar om. Så att det är inte omöjligt. Jag hoppas ju att Sarri får vara kvar och att han får bygga och få tid och tålamod. Men med tanke på vilken klubb det handlar om så går det inte ut till slut att de gör något överilat här. Och där skulle fortsätta och faktiskt kapa honom. Jag skulle tycka att det var väldigt synd för att det tar tid om man ska göra en revolution spelmässigt. Och det var tyvärr kanske hans fall då att det gick för bra i början.
Ja.
Det hade varit bättre om det inte hade gått så bra i början.
Vi lämnar Manchester City-Chelsea där då.
Vi kan väl säga bara, det var ju intressant att vi snackade lite Silva, att det är lite tronskifte där nästan. Mm. Bernardo Silva i startelvan gör en ny sån där riktigt bra insats och David Silva på bänken nu. Kanske vi ska vänja oss vid framöver här, för Gündogan var ju också väldigt bra.
Mm.
Och sen kanske vi ska säga någonting om att Sterling, han fortsätter ju understryka att han är en av ligans absolut bästa spelare.
Mm. Och att Fernandinho fortsatt är ovärderlig.
Ja, det har vi konstaterat några gånger för det här laget. Att det finns en spelare i det här laget som inte går att plocka ut, och det är Fernandinho. De andra har hyfsade backupper bakom sig.
Mm.
Men det säger ju också någonting om att en sån spelare som Mahrez, som kom för jättestora pengar i sommar, var väldigt bra under perioder i höstas nu, inte får så mycket speltid. Man har det sparkapitalet på bänken nu när man ska slåss på fyra fronter och det är ligacupfinal och det är FA-cup och så vidare. Det kommer bli väldigt mycket matchande framöver och man har den typen av kvalitet att slänga in. Match som hamnade lite då i skymundan i söndags var Tottenham mot Leicester. Där Tottenham inte imponerade men vinner med 3-1. Och det är som vi har fått vänja oss vid med Tottenham nu, att men de har liksom lite, de har skadebekymmer, de har Harry Kane borta, de har tufft spelschema, de har allt det där. Men de redde ut det. De redde ut alla utmaningar som ställs framför dem, och Leicester var bra i den här matchen. Bättre än Spurs i långa perioder, men det är ändå Tottenham som går därifrån med 3 poäng igen. Det är ju en oerhörd styrka.
Vem var det som sa att Tielemans var en bluff? Den personen får nog ta tillbaka de orden.
Jag tyckte det han du? Var...
Nej, jag har inte sagt det. Eller nej, jag har inte
sagt det. Det var Erik, va?
Ja, det var någon som sa det i alla fall. Och jag håller ju inte, eller efter att ha sett hans debut här, så håller jag ju inte med. Nej. Jag tyckte att han gjorde en väldigt bra match för Leicester. Som ju, precis som du säger, var spelmässigt väldigt bra. Tottenham har ju tillräckligt med kvaliteten då, trots allt, att kunna vinna en sån här match med 3-1. Och det är väl ett litet underbetyg till Leicester också, som inte tog tillvara på de chanserna man fick. Sen var det ju en speciell situation där med Vardy och straffen. Vardy byts in och han ska då slå straffen
med sin första spark.
Ja, och då tänker man ju, det här kommer gå, det här kan ju verkligen gå åt två helt skilda håll. Antingen är han ett geni, eller så kommer han bara se så jäkla dum ut. Ja, och han såg ganska dum ut faktiskt när han missade den där. Det var ju lite korkat kanske i efterhand. Men det är ju svårt att veta det på förhand.
Han är ju ändå Jamie Vardy med allt vad det innebär i det här laget. Så att när han nu har bytts in så blir det svårt att ta den straffen ifrån honom.
Det är väldigt sällan det sker, ska ju sägas.
Ja.
Alltså att man får straff precis när man har annonserat om ett byte. Och att det just är straffskytten då som hoppar in. För oftast brukar ju straffskytten faktiskt spela i startelvan. Så det är ju inte så ofta det där händer. Man har ju sett det förut någon gång och då har det blivit mål och då är det inte mer med det. Men jag håller med om att det ser lite dumt ut när det blir så här. Det blev ju helt matchavgörande eftersom Tottenham gjorde 2-0 direkt efter det sen. Men då måste man ju se.
Vem var det som byttes in i VM 2006 för Englands del? Kommer in, drar straff. Det var nog strafflig. Kommer in, drar straffen i mål. Han har slagit den för snabbt för att slå om den och missa. Vem var det?
Oh, vem var det? Det minns jag inte.
Nej, jag måste...
2006.
Ja, VM 2006, England mot Portugal tror jag.
De som missade där var Carragher och Vassell.
Ja, men då, det kan ha varit Carragher.
Var det Carragher
kanske? Som in.
Darius Vassell, det är ett namn man inte...
Ja. Ja, det var bara
Svennings favorit.
Nej,
men tillbaka till Spurs där. Jag måste säga, det måste finnas en helt otrolig inneboende styrka i det här laget. Som du säger, det är ju en diger skadelista de har haft nu under ganska lång tid.
Mm.
Och ändå så på något sätt så bara gräver de fram de där segrarna.
Mm.
Och de imponerar inte. Lite som Liverpool i höstas. Alltså imponerar inte, men lik förbannat så vinner man. Och det är ju en, det är det som någonstans kännetecknar liksom ett mästarlag. Att man alltid får fram ett resultat. Och Pochettino måste jag säga, det är ju... kanske inte har fått så mycket credit här nu under de här senaste månaderna, för de har åkt ut i cuperna här. Mm. Och det blir väldigt mycket fokus på det, att de inte har vunnit titlar på si och så. Och nu är det dags att vinna en titel och så. Men om man tittar på vad han har haft att jobba med de senaste åren i budget, i material. Visst, de fick behålla hela laget och de ville behålla inför den här säsongen. Om man tittar på skadelistan som har varit nu senaste månaden och ändå bara rada upp segrar i ligan som de gör. Det är
och de hänger på där uppe.
Enorm managerinsats måste jag säga.
Mm. Ja,
ja, det, ja, de hänger ju på där ja, ute.
Och om jämför då det med det jag var inne på med Sarri, att en Pochettino som faktiskt anpassar sig efter sitt material, efter sitt motstånd, ser till att hitta en form och ett sätt att spela på, att gräva fram de här resultaten. Och sen så vet vi att när alla är friska så finns det ett grundspel där bakom som man kan koppla på föra matcher med det höga pressspelet och spela en fantastisk anfallsfotboll som man ju inte gör nu då.
Mm. Men jag tycker ändå man måste ge Son ännu mer cred än vad man redan har gjort, för att han, det har ju blivit sån skillnad när han kom tillbaka. Alltså det var ju faktiskt när han var borta som de hade den här absolut tuffaste perioden. Och det är ju för att varenda gång han har bollen eller varenda gång han kommer i ett kontringsläge så blir ju backlinjen osäker såklart, för att han är jobbig att försvara sig emot och han är snabb. Så att jag tycker återigen att man tydligt ser hur viktig han är för Tottenham. Mm. Särskilt när man har en sån som Llorente längst fram nu som inte alls har samma kvaliteter som Kane har.
Nej,
som är ganska mycket mer begränsad. Då behöver man någon som är så här kvick och snabb och kan skapa grejer på egen hand, och det gör han ju gång på gång.
Och Eriksen med 1+1. Och det är ju viktigt, för att han är ju den kvarvarande delen av dem. På något sätt, den trion av superstjärnor. Vi får ju snart räkna in Son där också då. Men,
varför gör vi inte det egentligen?
Kanske vi ska göra.
Jag tycker han får tjäna.
Ja, det tycker jag också. Mm. Alltså den poängspelaren som han är. Det är...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det är sån, den typen av spelare som får plats i alla lag. Han skulle kunna spela vilket lag som helst. Barcelona, Real Madrid, han skulle gå in där. För att jag skulle kunna se, skulle han vara liksom ett sånt lag. Han skulle kunna ligga på 25 poäng på en säsong från mittfältet. Så pass bra fot har han, så pass bra poängspelare är han. Bara den där touchen när, precis innan han gör sitt mål, så sätter han ju fram bollen på ett tillslag. Precis efter att de har liksom vunnit och brytit Leicesters passning där högt uppe vid offensivt straffområde. Den touchen, den får du inte av alla spelare.
Jag ska tillägga också att jag tyckte, visst var det Michael Oliver som dömde, alltså en stökig match från hans sida. Var ett par situationer där man tänkte att här hade han faktiskt kunnat blåsa eller tänka helt annorlunda. Så att nej, det var ju bland annat en straffsituation där i början som var lite intressant ändå, med kvarten spelad. Det var ju Son som var inblandad och Harry Maguire. Där Maguire, först där intrycket är ju att Son lägger sig ner. Det var min första tanke, att sluta filma, liksom, sluta förstärka. Och visst, det är klart att han förstärker den situationen, men man ser ju tydligt på reprisbilder ur en annan vinkel att Maguire är ju inte på bollen. Och en sån där situation har vi sett tidigare under säsongen blir straff. Och varför tilldelas då sån ett gult kort? Alltså det var, jag vet inte, jag tyckte det var stökig match från Oliver rakt igenom. Det fanns andra domslut åt andra hållet också som var tveksam.
Liverpool-Bournemouth 3-0. Liverpool efter två raka kryss då, och en liten formsvacka tillbaks på Anfield, och ett, liksom ett ganska tacksam match på många sätt med Bournemouth som ju vill liksom framåt och vill spela fotboll och inte bara täppa till, även om de låg ganska djupt i perioder här också, men det är klart, det var precis kanske vad Liverpool behövde i dagsläget för att studsa tillbaka efter den där lilla svackan och försöka bevaka sin plats i toppen.
Det här var ju tillbaka till det Liverpool som vi har saknat de senaste veckorna. Ett lag som öser på framåt, skapar massor med chanser. Och visst, det var lite offside på första målet där, men känslan var ju bara att det var en tidsfråga när det skulle ringa, och det kunde ju ha blivit mer sett till hela matchen, alltså betydligt verkligen mer. Så att det var ju den där typen av statement de behövde, framförallt tror jag sig själva, inte så mycket i omvärlden. Visst, det är många som har liksom börjat tvivla på om ska de börja vackla nu och så vidare, men jag tror framförallt att det är internt de behöver visa liksom, för att Klopp tror jag är, men han har ändå vunnit ligatitlar förut och så vidare med Dortmund och sådär. Jag tror att han är ganska cool. Men man märker ju i intervjuerna hur mycket han försöker verkligen pränta in budskapet mot sin egen, alltså sina egna styrkor. Just det där med att det spelar ingen roll vad City gör och så vidare. Liksom att vi behöver bara prestera och så vidare. Och nu gjorde de ju det, och jag tror att det var... Ja, det var väldigt skönt att inte bara vinna matchen utan även leverera en riktigt bra insats. För att det finns ju ett lag som har fått upp farten där bakom. Så att nu behöver ju Liverpool, det köper jag också. Jag har ju liksom sagt att de har avgjort det här och så vidare. Men ja, för en månad sedan när det såg ut som det. Men jag köper ju också att nu måste de ju börja leverera den här typen av insatser för att gå i mål med det här.
Wijnaldum tillbaks. Det har blivit uppenbart hur viktig han är för det här mittfältet. Vilken skillnad det är när han är på planen. Dessutom gör han ju ett ganska snyggt mål.
Alltså han gör ju ett Berbatov-mål. Berbatov gjorde ju det där i franska ligan, var det väl förut, för 100 år sedan. Det ser så här bara löjligt enkelt ut. När jag ser det där målet, det är ju ett magnifikt mål. Men jag tycker ju att spelarna på den där nivån borde kunna göra det oftare. För att det är ju så jäkla enkelt att lobba keepern i den där typen av lägen. Gör man som Wijnaldum gjorde nu, då blir det ju mål. Alltså, målvakten kommer aldrig, han kommer ju ta några steg ut. Han kommer aldrig kunna
han
nå
den. Han måste göra det, för annars kan han slå den i första stolpen.
Precis. Han måste gå ut och skära vinkeln. Så lyfter man den på det där sättet så kommer det bli mål. Jag tycker de borde kunna göra det oftare. Sen gör ju han det så otroligt snyggt att han gör den där lilla pausfinten. Så här, kommer ju inte in på honom i första läget. Nej. Och det gör ju att han får den där tiondelen över till att lyfta den. Och det var ett fantastiskt mål. Och
han hyfsad är ju, passning från Robertson.
Han är ju underskattad, Wijnaldum. Ja. Det har han ju varit hela säsongen egentligen.
Ja, han har ju väl varit. Jag som tittar på mycket Liverpool, jag tycker att det är Liverpools bästa spelare efter Van Dijk den här säsongen.
Bästa mittfältaren är i alla fall.
Ja, det är ju
för mig är han inte bättre än Salah heller. Med den spetsen Salah har.
Naby Keita tillsammans med Wijnaldum här, och då gör också Naby Keita sin bästa match tycker jag i Liverpool-tröjan. Fin yttersida fram till det som sen blev då 3-0-målet.
Ganska tacksam ska sägas också för Liverpool att möta Bournemouth i den här perioden, för att det är så ju Bournemouth sett ganska skakigt ut ändå,
förutom mot Chelsea
där de liksom tar en storseger helt plötsligt. Det är också lite intressant, man kan vara så upp och ner, men det är ju inget lag som backar hem och ställer sig och inväntar det andra laget. Det blir ju lite jobbigare att möta den typen av motstånd, måste man borra sig igenom på ett annat sätt. Här blir det ändå lite mer ytor, eller de släpper till lite mer bakåt, så jag tror att det var tacksamt för Liverpool också.
Borde inte Eddie Howe ha anpassat sig efter motståndet då? Eller var det här självmord?
Exakt.
Apropå kritiken mot Sarri.
Ja, exakt, det kan väl finnas en sån... nu har väl ju för sig Eddie Howe också backat hem rätt rejält i vissa matcher. Men jag tror kanske att han kände att lite grann som kanske Leicester gjorde mot Liverpool.
Sen är det ju det där, vissa lag har ju inte riktigt material för att backa hem. Det är en sak att Newcastle gör det. De har gjort det förr och de... köper in i den liksom idén att göra det på ett annat sätt, precis som ja, Cardiff skulle göra det och precis som men andra det... lag i botten skulle göra det. Bournemouth tror jag inte har kanske material riktigt för att backa hem på det sättet.
Men då, nej, de har ju sålde ju han backen, vad han heter, eller lånade ut, va? Tappade namnet här fullständigt.
Vem pratar
de?
Ja,
de har lånat ut en back i alla fall. Okay. I januari. Men ändå lite förvånad med tanke på att man har Callum Wilson och Brooks borta i en sån här match. Då känner man ändå att har man så mycket anfallskraft borta så...
Man litar så... kanske lite för mycket på Joshua King då, att han ska...
Ja, precis. Och då, sen har de ytterligare något nyförvärv där som spelar. Men ja, att man ändå spelar så pass optimistiskt.
De har ju ett väldigt... rörigt facit, alltså förlora med 2-0 mot Cardiff, vinna 4-0 mot Chelsea, vinna 2-0 mot West Ham, förlora 2-0 mot Everton, förlora 1-3 mot Brighton. Alltså det är ju verkligen, det är ju Villa Weston, det är upp och ner.
Huddersfield har kämpit.
Jaha.
Fick ändå göra ett mål mot Arsenal. Det var, Arsenal gjorde allt för att Huddersfield skulle få göra ett mål i den här matchen. Det var som att, men kom igen nu då.
Det var ju inte de som gjorde det.
Och Huddersfield missade. Och Arsenal backade ner. Men kom igen, gör det nu då.
Det var självmål av vem var det?
Kolasinac.
Det var Kolasinac till slut som stoppade in i egen mål. Men de hade bjudit på en del lägen innan också.
Jag tror inte det var en Arsenal-spelare som inte erkände att this was not our best performance this season.
Och det var blev ändå seger med 2-1.
Ja, de räknas ju de också.
Hur många fler poäng tar Huddersfield egentligen?
Ja, luften har ju gått ur och jag menar de är så avkapade nu så att det blir ju inte många poäng. Men även de lag som brukar vara helt akterseglade brukar ju få till en sån där seger när ingen verkligen tror på dem. Mm. Så kommer ju den där segern
från ingenstans. När pressen helt har släppt. Liksom.
Ja, precis. Så de bara kan spela av och sen är det något lag som ställer ut skorna och så kommer den där segern. Så jag tror att de tar en 3-poängare innan det är över i alla fall. Mm. Ja. Men det är ju lite tråkigt att se när lag bara faller ihop på det här sättet. För jag menar, förra året jag var lite besviken på att de var så extremt defensiva och hade lämnat allt vad pressspel hette liksom. Men då var de ju ändå ett lag som kunde stå emot. De var svårslagna. De var liksom, jag menar, de klarade kontraktet på en sån sak. Nu är det ju som att det är bara en hög med spelro kvar av Huddersfield.
När vi ändå är inne på Arsenal då. Aaron Ramsey till Juventus. Med en monsterlön.
Ja.
Jag vet inte riktigt, det beror väl lite på hur man räknar det här, inser jag.
Du får lite vem man frågar också, verkar det som.
Ja,
det är lite olika uppgifter om hur stor den där lönen ska vara.
Precis, David Ornstein som då brukar vara den som har absolut bäst koll på Arsenal. Som jobbar då för BBC. Som ju aldrig egentligen skriver någonting utan att ha rejält på fötterna. Det brukar han som debunkar alla rykten och som är först med alla nyheter. Uppgiften från honom är ju att han ska ha då en basic salary. Vad så han uttryckte, en basic salary på 400 000 pund i veckan.
Men exakt, är det pund eller är det euro? Jag börjar bli lite så här att han kanske har tagit fel där.
Ja, det gör inte så stor skillnad.
Men euron är stark.
Ja. Ja, lite skillnad.
Lite skillnad är det, men det gör inte jättestor skillnad. Men alltså,
jag går in och kollar valutorna här. Exakt, så vill du svara på.
Jag var tvungen att gå in och googla vad resten utav. Det kan ju vara så då att det här är då lön före skatt, alltså bruttolönen.
Mm. Pundet står i 11,92, euron står i 10,46 idag kan jag meddela.
Är det så?
Ja.
Helsike.
Och när jag var tvungen att googla de övriga lönerna i Juventus så var det ju någon enstaka som var över 100 000 i veckan. Vilket jag tror att det var Matuidi. Jag räknade ut att, men det här kan ju då vara nettolöner som har skrivits. Men det var samma siffror på flera olika ställen. Jag är inte säker på ifall vi jämför äpplen och päron här. Men det är mycket möjligt att det är så.
Men Cristiano har väl 600 000 i veckan?
Ja, och då är ju då... Ja, precis. Han har, han har 600 000. Det hade han i de här listorna också. Och då räknade jag ut att Pjanic, Matuidi, Khedira och Emre Can tillsammans hade lika mycket som Aaron Ramsey nu fick.
Som sagt, det beror på vem man frågar. Det sägs ju 275.
Ja, det kom från en annan siffra. Ja. Då har han ju lite drygt dubbelt så mycket som någon annan. Det kan ju vara då nettosiffran, om det är den som har, för att det verkar som att det är olika sätt att kommunicera siffror på här.
Det man kan koka ner det till, det är i alla fall så här: är du fotbollsspelare, spela ut ditt kontrakt och signa som bossman. Mm. För det är ju väldigt lukrativt.
Men det är det jag menar, det är flera av de andra här som också kommer som bossman. Khedira kom som bossman, Emre Can kom som bossman. De har ju inte i närheten av de här lönerna. Visst att Emre Can inte är riktigt samma status som Aaron Ramsey, men det är ändå liksom så här, det är ju inte så att Aaron Ramsey är liksom en av världens 10 bästa fotbollsspelare här. Han har ju inte varit en av Premier Leagues 20 bästa spelare de senaste säsongen.
Sen samtidigt, Can kan ju inte gå upp till Juventus-kontoret nu och begära högre lön efter den här säsongen. Alltså,
nej, det kan
han
ju
inte bevisligen
göra.
Inte, han är inte värd mer än vad han får.
Nej.
Ramsey, de ser väl någonting.
Men han har ju inte suttit på bänken stora delar av den här säsongen också.
Det är
ju,
I Arsenal.
Jag menar, Emre Can spelade en Champions League-final i maj. Det gjorde inte Aaron Ramsey.
Jag håller med om resonemanget, för det är intressant att han får så mycket. Det verkar ju vara någon typ av avdelning hos Juventus som har suttit och räknat på att det här är ändå ekonomiskt försvarbart, för annars hade de ju inte gjort det.
Nu utgår vi också från att det som Ornstein skriver, just eftersom Ornstein har väldigt hög trovärdighet, han säger att det är basic salary och han blir då den bäst betalda brittiska spelaren i världen.
Genom tiderna,
men
kan
förstås.
Men kan det vara att de vill ha en britt då? Att de jättegärna vill ha en brittisk spelare och så känner de att här har vi chansen att knyta till oss en hyfsat bra brittisk spelare.
Vad har Bailey i Real Madrid liksom?
Ja, han har ju såklart en väldigt hög lön där.
Men han har inte mer än detta.
Nej, det har han inte.
Nej.
Och i Premier League så skulle det väl vara typ en Raheem Sterling som har en väldigt hög lön.
Jag tror att det är,
Harry Kane har ju inte så hög lön.
Jag vet inte om det är just att agenterna som får såklart ännu mer inflytande liksom har lyckats övertyga marknaden om att när det inte klubben betalar en övergångssumma, då ska det tillfalla en större kaka på spelaren, annars blir det inget liksom. Det måste vara så. För den här typen av jättepåslag för bossmanspelare, det såg man inte tidigare. Förut var det ju, du fick en sign-on. Och så fick du en peng då när du skrev på. Men, och jag menar, nu är det ju inräknat då om det är sign-on i det här liksom.
Ja, om det är det.
Ja, om det ens är det. Om det ens är det. Men på något sätt så, förut var det, visst du får en sign-on här och det var inte så mycket att bråka om och så får det. Men nu är det ju sanslösa pengar för de som är bossman och skriver på.
Ja.
Det är på tal om Arsenal också, litet sidospår. Men ni vet den här fantastiska bilden med Wenger och hans fem nya English youngsters som liksom skulle komma
och
revolutionera Arsenal. Vår kollega Parkla lade upp en bild där han hade kryssat för samtliga nu på bilden, förutom Jenkinson.
Fortfarande
håller fanan högt.
Carl är kvar, det är bra.
Alla andra är borta.
Jenkinson, Ramsey,
Gibbs,
Oxlade-Chamberlain.
Oxlade-Chamberlain och
Wilshere.
Och Jack Wilshere förstås.
Okay.
Alla borta. Förutom Jenko.
Förutom Jenko. Han får inte spela så jättemycket.
Jo, han har börjat få spela nu på slutet.
Nu kommer han och Mavro Sepanus där.
Ja, det.
Det är dags. Ja. Något mer att säga om Arsenals 2-1-seger mot Huddersfield?
Inte sett matchen, så jag kan inte tillägga någonting egentligen.
Nej.
De är ju med i alla fall. Eller håller sig kvar där uppe på alltså topp 5, topp 6.
Men topp 4, där hittar vi Manchester United som tog 3 solklara poäng. 3-0 borta mot Fulham. Det är klart, Fulham har ju också kämpigt där nere i botten. Är väl snart avsågade de också. Eller snart, de är väl i stort sett avsågade. Svårt att se dem komma tillbaks in i diskussionen om nytt kontrakt igen faktiskt. Men återigen en väldigt imponerande insats av Manchester United då. Paul Pogba inte minst då, som står för både mål och assist va? Han sätter en straff. Jag har inte sett den matchen.
Han gjorde två mål,
så var det till och med. Så var det. Just det. Och sen Martial som gjorde ett väldigt, väldigt fint mål.
Pogbas första mål där tycker jag ju, visst man kan prata om att Sergio Rico ska täcka den stolpen där lite bättre. Men å andra sidan så, jag tror det blir ett sånt överraskningsmoment när Pogba bara drar till direkt, för att det är nog ingen som förväntar sig det. Och det visar ju också på vilket sjukt självförtroende han har just nu. För att det var några situationer precis innan målet där som han hade levererat bollen, liksom försökte nå fram till Lukaku och det gick inget vidare. Så nu var det som att han tänkte att får jag väl dra till själv då. Det var, det var otroligt fint tycker jag. Trots att då Sergio Rico kanske stod lite fel. Men sen tycker jag att Martials mål, 2-0 mål, det är jättefint, absolut. Men vad är det för försvar återigen? Alltså nej, det är, bara släpper förbi honom. Och visst, han är snabb, men alltså, det får inte se ut sådär. Han Lemarchand var ju helt värst jag sett.
Fulhams försvar har ju inte direkt övertygat den här säsongen.
Nej, de har stått för en rad insatser som slår sig in på listan över de värsta man har sett i den här ligan. Och det är ju både på kollektiv nivå och även på individnivå. Lemarchand den här matchen hade ju en nightmare som var... Den går nog in på listan över en av de 10 sämsta försvarsinsatserna vi har sett i Premier League.
Det är inget kul.
Nej, och det är inte det Fulham behöver i det här läget. Försvarare som inte överhuvudtaget bryr sig om att försvara. Så att jag har lite sympati för Ranieri, måste jag säga ändå. Det är inte lätt när han har de backarna han har att laborera med. Jag tror att det blir svårt för dem att få till den där. Jag tyckte att det fanns någonting när han tog över precis. Att de blev lite mer pragmatiska och de ställde sig lägre och de omställningar och så vidare. Sen skulle man ju kunna ha sett ett annat scenario på den här matchen om Vietto gör mål där, det första som händer här. Andra minuten eller sånt där, de kontrar och sen får han ju jätteläge i straffområdet, skjuter utanför. Det är klart, får man 1-0 där kan åka vidare på det, och det är en annan sak. Men sen var ju
Ryan Babel hade en hyfsat miss också,
i slutet av matchen, absolut, nu då var matchen avgjord redan. Men sen var ju United för bra i den här matchen. Men
det är intressant också, alltså när Kahn fick frågan vad är det som har gått fel i Fulham den här säsongen, och hans liksom främsta ord är otur. Vilket, alltså dels kan jag tycka att det är löjligt. Alltså man kan inte prata om oturen alltså under en hel säsong. Alltså det är inte så det är inte så det fungerar. Men även att han liksom påstod att men förra januarifönstret och även i somras så gjorde vi allt för att behålla våra bästa spelare. Och det är också liksom, vi valde att inte sälja och trots det har det liksom inte blivit bra. Men vi hade vår bästa insats den här säsongen. Det var borta mötet med Brighton andra halvlek. Och om man går till den matchen, alltså den andra halvleken där, då spelade de ju inte riktigt Ranieris spel. Alltså då var det ju mer att de föll tillbaka och spelade betydligt mer safe än vad de har gjort nu den senaste tiden. Jag tycker det blir konstigt, alltså varför Kahn verkar ju tycka att liksom Ranieris fotboll inte är den de ska spela uppenbarligen, om man nu framhäver den insatsen som den bästa. Det känns som att det är väldigt diffust överlag i den klubben, som att han inte riktigt vet alltså hur deras långsiktiga tänk ska vara, och då är det väl inte konstigt att det går dåligt också. Jag tycker alltid skevt i Fulham. Dessutom en sån som Ryan Sessegnon som var så otroligt het för ett år sedan. Varför får inte han spela? Egentligen. Mm. Om de nu ligger så pyrt till ändå, ja men släng in honom då. Alltså låt honom få spela, låt honom få chansen. Och så kan man väl kanske förhoppningsvis sälja honom eller någonting.
Men han ställde ju både Sessegnon och Kearney i den här matchen från startelvan. Och jag tror att det var någon form av markering. Det var det jag läste mig till mellan raderna inför matchen. Att det var någon sorts markering. Om det var mot dåliga insatser eller någon annan typ av beteende, det vet jag inte. Men det var ju någon form av, nu ska ni stå vid sidan här och titta på. Det är ju två av dem bättre spelarna i truppen, så det måste vara någon bakgrund till det, annars finns det ingen anledning att göra det. Och
det är mycket som är skevt i den klubben i alla fall, och det är inte så konstigt, då kan man inte prata om otur, utan det är ju liksom det hela konceptet som har misslyckats.
United möter PSG ikväll.
Stämmer.
Vi ska inte prata allt för mycket om det, för att det är ju
Det
kommer bli gammalt väldigt fort, men visst har de en chans här, United.
Ja, med skadorna på Neymar och Cavani så är det klart att de har en chans som är betydligt större än vad de hade varit om det hade varit en ordinarie PSG. Alltså, hade det varit ordinarie PSG, då tror jag, med tanke på att de kan surfa i ligan där hemma, så hade de varit klar favorit för min del. Och jag tycker också att Uniteds försvar har ju faktiskt skakat lite grann när de har mött bra motstånd, till exempel Spurs på Wembley, där de släppte till enormt mycket chanser. Men ta bort Neymar, ja, då förlorar du ganska mycket i slagstyrka. Ta bort Cavani, det blir ju liksom att den där tappet ökar ju exponentiellt för varje spelare du tappar, om du redan har spelare som är borta. Så det är för mig helt öppet nu när de här spelarna är inte med.
Och Cavani är ju en sån slitvarg på andra sätt som man inte heller tänker på. Alltså Neymar är ju främst liksom den offensiva kreatören, men Cavani gör ju så mycket bakåt också. Alltså väldigt duktig i defensiva arbete, så man tappar ju det också. Sen ska man inte glömma bort att Meunier också är borta. Ytterligare ett tapp.
Det är väldigt intressant att se nu Solskär, för att det är så, har ju varit så mycket snack om honom här, liksom just det här mötet med PSG har ju varit liksom som, först ska han klara det och sen ska han klara det, men det har ju ändå varit nästan redan från början, de måste förbi PSG för att han ska få jobbet permanent. Och nu står vi här ikväll och nu är det den här matchen, och kommer han och hitta en ny matchplan som funkar lika bra som det gjorde på Wembley mot Tottenham, ja då är det nog jobbet hans här snart. Även om de kanske inte går ut med det direkt, så tror jag nog att bakom kulisserna så tror jag nog kanske de har bestämt sig då. Så att det är mycket som ligger i potten ikväll.
Ja,
väldigt, väldigt mycket.
Onekligen.
Sen måste ju försvaret hålla ihop, och det sker måste ju vara 6+.
Ja, det är ju, och det är ju rätt ofta när United behöver honom så brukar han ju rida ut till undsättning David de Gea, det har vi ju vant oss vid.
Absolut, men jag sätter ett frågetecken kring hur bra PSG är om du tar bort de där två. Alltså visst, det finns en Mbappé klart, men nu är det bara en att hålla koll på för Uniteds försvar. När det är tre, då har man problem.
Absolut.
Nu är det en av de där superspelarna, och det är en helt annan sak alltså.
Det ska också bli intressant att se faktiskt vad en spelare som Draxler och sådär, som nu får chansen ju att faktiskt bära det här laget, om de kan ta den. Det är ju spelare med kvalitet såklart, men som ju befinner sig i skuggan verkligen.
Man skakar ju inte liksom när man hör Draxlers namn sådär. Alltså,
nej,
men
ändå,
han hade ju,
kom för mycket pengar för ett år sedan.
Han hade ju någon match där, var det i för-VM eller något sånt där, han glänste. Ja, men det var inte det.
Jo, det
stämmer. Konfed eller något sånt där, han gjorde två mål i någon match där. Och man tänkte, nu får han sitt genombrott här.
Det var ju för sig B-laget de hade då ju, Tyskland. Så
att, ja. Tror i alla fall att Manchester Uniteds backlinje ska försöka undvika löpdueller med Mbappé.
Mbappé, ja, det kan vara en idé.
Phil Jones kan få det lite kämpigt.
Jag tror alla kan få det ganska kämpigt oavsett vem det är. Vi ska inte hänga Jones på om man...
Lindelöf från start, va?
Ja, det får vi utgå ifrån. Det var ju lite sådär att han var lite concern, men jag tror han spelar. Ja. Det är min magkänsla. Men
det är väldigt viktigt för United.
Ja, någon måste styra där bak. Ja. Och det är ju inte Småling eller Bailly som kan göra det mot PSG. Så att, det måste nog in en Lindelöf där för att de ska klara det.
Ja.
Spännande.
Ja, verkligen. What for Everton? Det var ormar på läktaren, såg ni det?
Var det ormar på läktaren?
Ja, det var någon som hade en uppblåst orm med sig.
Uppblåst orm? Du lanserade det här som att det var ormar. Så
nej,
var det
men inte ormar. Ja, men det var ju publiken, de sjöng ju om ormar. Det var ju Marco Silva och Richarlison som gör ormar. Det tycker jag är roligt eftersom... Watford går ju bättre än Everton och vann ju den här matchen. Det måste känns oerhört. Det var många bittra Watford-supportrar. De anklagar ju Marco Silva lite grann för förra säsongens dipp. För att det var ju efter att Everton hade hört av sig. Han ville lämna för Everton men inte fick. Så började resultaten ut. Alltså han la inte ner den tiden på matcherna som han hade behövt göra.
Sen tror jag inte det hade spänt någon roll med tanke på vad vi ser.
Nej, alltså det kändes som att Watford är bättre än Everton just nu. Ja,
vi drog ju faktiskt en koppling förra våren att just det där med allting kring Marco Silva, det var det som gjorde att Watford blev så dåliga på våren. Men nu kanske vi snarare ska tro att nej, men det är så här det går med Marco Silva-lag. Det bara blir sämre och sämre.
I've told you. Jag sitter och kollar här, sneglar lite mot psyk här. För att det finns ingen i världen som har hyllat Marco Silva så mycket som Patrik Sik.
Ja. Det är därför jag sitter på den här sidan bordet och ni sitter på den där. Va?
Han är ju inte självkritisk i alla fall. Den här, han har ingen självinsikt, Marco Silva. Globalen, för att han reparerar ju inte de problemen som han har.
Nej.
Så, ja.
Nej. Jag tror han säkert försöker, men kanske han är inte kapabel.
Ja, men då får man, det sa vi ju redan i höstas, plocka in någon som kan hjälpa dig och stötta dig, omge dig med bra människor. Mm. Vad är det, så svårt är det, kan det inte vara?
Tittar man på elvan som spelar i helgen, det är Pickford i mål, det är Kenny, John Joe Kenny kanske inte är klockren så ung spelare och så vidare, men ja, okej, en högerback brukar kunna klara. Michael Keane, Zuma, Ding, Ghana, Gomez på mitten sittande, sen Richarlison, Davis, Sigurdsson och Tosun. Det är inget dåligt elva.
Nej.
Alltså,
nej, det är ju
det finns inget att liksom skylla på i materialväg.
Nej.
Sen kan man ju alltid peka på att ja, det är klart att det kan uppgradera på ett par positioner, absolut där, men det är fortfarande ett bra material de har haft i år.
Ja. Ken Sema startade matchen. Blir utbytt och igen så är det den som byter av honom som gör mål direkt.
Det är en tufft alltså. Det har hänt ganska många gånger.
Det har hänt ett par gånger nu.
Ja,
men han får ändå förtroendet. Han gör det ju bra fram tills han blir utbytt.
Jag tycker faktiskt att om man ska se tillbaka på, nu är det ett tag kvar på säsongen, men om man ska se tillbaka på hans första år så här i Premier League, så har han ju faktiskt gjort det väldigt, väldigt bra. Han har fått speltid och han har fått visa framfötterna. Mycket mer än så kan man kanske inte begära ändå.
Och det är ju inte ligans sämsta lag liksom. Det är ju ett lag där det finns ganska mycket liksom offensiv kvalitet.
Han kan bara bli bättre och bättre.
Igår kväll, Wolves Newcastle 1-1, och det var tungt för Newcastle.
Du, du gillade den matchen.
Jag tyckte det var ganska underhållande. Jag är rätt svag för det här Newcastle-laget.
Okej.
Okay. Det är ju...
Är det John Joe?
Han är ju skadad.
Ja, jo, men...
Men till och med utan John Joe så är jag ganska svag för det här Newcastle-laget. Men det är liksom som ett gäng... men Matt Ritchie, det är liksom inte...
Rondon.
Ja, och Rondon gillar man ju. men det är ju spelare som är ganska dåliga, men som ändå på något sätt... för tiden, sen är ju, alltså Jose Perez tycker jag är en fotbollsspelare. Det är kanske den enda de riktigt har som sitter någon liksom riktig kvalitet i fötterna.
Det är fel på Jedlin.
Så Jedlin är ju så dålig. Han är ju snabb, bra offensivt, men defensivt så han måste ju vara en av de sämsta försvarsspelarna defensivt i hela ligan.
Oj.
Ja, det är en sågning.
Mm.
Ja, men jag skulle hävda det att det var ju gata förbi honom igår igen. Visst, det hade en rätt tufft där. Johnny var väldigt, väldigt bra för Wolves igen. Var runt och for på flera positioner. Det var som att han hade fri roll från sin ytterbacksposition. Men även alltså Jiménez och Moutinho, de spelade ganska fin fotboll stundtals, Wolves. Men alltså det här Newcastle, de är tuffa att möta just nu. De biter ifrån, de försvarar sig, de krigar hårt. Och sen så fort de får lägen, så fort de har bollen på för sin planhalva, så är det som att ja, men då ställer de om och då växlar de verkligen om och vinner ganska mycket tillbaks bollen och kan etablera spel. Från att de inte haft något spel på för sin planhalva i första halvlek, i stort sett, det var bara Wolves. Så sista 10 minuterna var det som att de tryckte på en knapp. Helt plötsligt var det Newcastle som forcerade.
Lite omdiskuterat. Omdiskuterat mål också där, va?
Ja, det sista 1-1, precis det sista som händer.
Det var inte det keepertavla alltså. Jo, det... Han tar på sig den till 100%.
Ja, alltså han blir ju störd utav Willy Bolli som håller i axlarna på honom när han ska, men
jag såg den faktiskt inte i en repris. Jag såg den i realtid när det skedde. Sen missade jag reprisen av någon anledning. Ja. Så jag inte kollar på granskarna mer. Det kanske var att han la någon hand på läggning där. Att det kanske var en sån där situation där målvakten brukar få frispark.
Ja,
var det så?
Det hade kunnat bli en
frispark. Okay.
Jag var väldigt trött för det läget. Jag satt och halvsov lite grann.
Ja, men det var samma...
Jag trodde det var slut här.
Grejen var ju att han stod ju still när han hoppade det bröka. Och som målvakt ska man inte stå still. Man ska komma med fart och hoppa. För hoppar man när man står still, då brukar det vara ganska svårt att få samma höjd.
Man måste boxa den.
Ja, precis. Och det kändes bara som att Bolli kom högre. Men det är möjligt att det var någon.
Där har vi faktiskt en svag länk i Newcastle. Dubravka har inte varit bra de senaste omgångarna.
Nej, han började bra men sen så har han inte riktigt
Han hade ju en fin debutmatch där, var det?
Ja, ja, precis.
Mot City?
Han, var det det? Ja.
Var det väl?
Ja, det var det.
Var förra säsongen, ja. Han kom in på lån.
Eller var det?
Från
United kanske?
United
kan det ha varit.
Var det nog?
Ja, det var det.
Precis. Han gjorde några helt otroliga räddningar.
Sen får jag köra en sträcka upp handen och konstatera att Boli har gjort en aktion som ändå gagnade laget. Han har inte gjort så många insatser den här säsongen som har varit något att hänga i julgranen. Men det där var ett viktigt mål för dem.
Mm. Återigen en sånt där syndrom från Wolves att de kan... De vinner mot topplagen och sen så kommer det, det kommer Newcastle och så blir det bara 1-1.
Men de har en förmåga att göra sena mål.
Mm, det är ju sant. Men i det här fallet så reparerar de ju
skadan snarare
än att de liksom...
Mm. Men alltså, Wolves har ju också en del problem med i försvaret. Alltså, pratar om Willy Bolli till exempel. Vid Newcastles mål så är det ju alldeles för enkelt. De spelar det rakt igenom och de står ju... på hälarna verkligen när den bollen går igenom. Så att det var inte speciellt imponerande försvarsspelet av Wolves. Får faktiskt säga. Men det var, jag tycker det är två lag som är roliga för det. Och sen debut för Almiron.
Just det.
I Newcastles nyförvärv kom in med en kvart 20 minuter kvar.
Såg det ut då?
Han sprang väldigt mycket första minuterna, så var det maxlöpning i en minut ungefär. Kändes det som att han var oerhört taggad. Hade ett par hyfsade aktioner. Ser ju ut som att det såg inte helt oävet ut, absolut. Tog ett par fina löpningar framförallt i djupled. Där han hade ett halvläge där... Hade han varit först på den bollen, nu hann backen precis emellan med en liten skarvnick som gjorde att Almiron var tvungen att ta ner bollen istället för att gå på avslut. Och sen så blir det inte så mycket mer att ta det. Men där var en väldigt fin löpning. Där närbjöd lite mer djupledsspel då än vad kanske Newcastle har i övrigt. För det kan väl vara det de saknar. De har Rondon där uppe och sen så vill Jose Perez gärna slå på någon som går i djupet. Och då är det Rondon som en target då. Men att ha lite speed runt honom... och lite smartness och lite finurlig i fötterna så där. Dra på sig lite frisparkar också på offensiv plan Alba Göran, Jordan Almiron, på ett ganska fint sätt. Och det är sånt som ett lag som Newcastle kan behöva och utnyttja, och en sån som Benitez kan vara bra på att bygga ett spel runt.
Väldigt intressant mittenskikt nu av Premier League. Alltså Wolves på 7:e plats ligger alltså 11 poäng bakom Chelsea, så att det är ju kört. Alltså de kommer ju inte i kapp på en 6:e plats, men från Wolves på 39 poäng, och så kan man ju faktiskt dra det ända ner till men typ Cardiff på 25. Där kan ändå hända mycket alltså, för Cardiff har bara 2 poäng upp till Newcastle, Burnley, Brighton, Crystal Palace som alla står på 27 poäng. Sen Leicester 32, Bournemouth 33, West Ham 33, Everton 33. Alltså det är väldigt väldigt jämnt.
Det är det, och sen så blir det väldigt spännande då i bottenstriden där. Nu är väl Huddersfield och Fulham helt avsågade, skulle jag väl säga. Men vem som tar den sista, det där kommer leva, den sista platsen där kommer bli jag tycker inte det är solklart vem det är som är där nu. För nu
åkte... Cardiff har ju vaknat till liv av någon outgrundlig anledning.
Det är ju besynnerligt verkligen.
Det känns som att de skulle få det väldigt tufft.
Ja, nu tog de en trea igen här mot Saints, som man tyckte hade fått en Hasenhüttel-effekt. Vi har fått en fråga här från Andreas Sjöström. Vi tar med oss det då in i den avslutande frågedelen. Andreas skriver: Saints går lite upp och ner nu, men har åkt till matcher med upp till 8 akademispelare i matchtruppen. 6 spelade. Trendbrott mot Premier League att satsa så ungt och eget, eller något vi får se mer av framåt? Påverkar kommande Brexit? Det vet jag inte, men att Saints har varit bra på att ta fram talang, det är ju ingen nyhet.
Och det är ju skönt att de är på väg tillbaka hit, för vi var ju lite oroliga här.
Ja, det kändes som att de hade tappat den delen. Också har man varit orolig för, eller man har funderat lite grann på var har alla pengarna tagit vägen. Så,
Van Dijk-pengarna.
Ja, men Van Dijk-pengarna, Wanyama-pengarna, Schneiderlin-pengarna, Mané-pengarna, alltså det är ju hur mycket spelare som helst. Som de har sålt de senaste åren. Vart har alla pengar tagit vägen?
Alltså, Mark Hughes fick de i
avgångsvederlaget. Jag menar, den enda riktigt dyra spelaren de har köpt har ju varit Lemina som kostade en 25-30 miljoner.
Nej, inte så mycket tror jag inte han kostade.
Det var inte ens så mycket.
Men kostade Elionussi, han var också ganska dyr ändå för att vara skandinav.
Ja, jag minns inte vad
han kostade. Det var inte så mycket.
Jag tror det var närmare 200. Inte.
Var det? Ja, kan kanske det var. Ja. Men alltså Southampton ligger ju också, de är med där i diskussionen om den där sista. De är inte säkra.
Nej, de ligger ju på den platsen nu, ja, så är man inte säker.
Nej.
Men nej, vi får se. Tittar man på elvan så tycker jag inte att det är något bra lag de har.
Nej.
Så att,
det är för danskt.
Ja, kanske det. Nu tycker jag väl i och för sig att Västergård har skärpt till sig lite grann. Och framförallt Bednarek har ju varit rätt bra när jag har sett honom här under vintern.
Mm.
Men mittfältet är tunt alltså.
Man har ju inte fått någon utväxling på Ward-Prowse till exempel som man hade velat. Där såg man ju liksom som deras nästa. Adam Lallana på tal om pengar som man undrar vart de har tagit vägen. Nej, men en egen produkt som kommer igenom och blir den där liksom ledarfiguren och mittfältsgeneral med fina foten han har. Liksom. Men det känns som det enda han gör nu för tiden är att han slår bollar. Han är bra på liggande boll. Liksom. Så jävla mycket mer annat gör han inte. Och sen Nathan Redmond som bränner lägen. Ja, nej. Det finns en del frågetecken.
Men det kallas väl effekt av en anledning också, va? Alltså när man brukar prata om det där att
ja, en effekt går ju över.
Effekten går över så ja, småningom.
Precis. Ja, det här, nu ska vi ta ut en elva hörni.
Jaha, oj. Det brukar alltid vara lite klurigt när man får på uppstuds.
Det brukar vara två plusinslag i den här podden, men det brukar vara uppskattande då. Fredrik Wetterbo skriver, ta ut en spelare från varje lag och gör en 20-mannatrupp.
Va?
Nu är det någon som vill kasta ut oss här från poddstudion.
Ja, är det så det? Pass? Vad är klockan? Ja, det stämmer faktiskt.
Nej, inte. Vad är det för folk som ska in här?
Va?
Vilken podd är det som är viktigare än den här?
Ja, det är vår avdelning.
det är faktiskt bokat här. Så att vi får riva av den här truppen.
Men jag säger Aguero, Van Dijk, Son...
Vad mycket forwards redan.
Van Dijk är väl ingen.
Pogba.
Lacazette i Arsenal. Hazard, Chelsea. Wolves.
Cody.
Cody.
Patricia hade vi kunnat ta oss. Men Cody tar vi. Watford.
Delufeu kanske.
Doucouré kanske.
Doucouré.
Ja.
Everton eller Pickford.
Everton.
Är det
Richarlison?
Nej, men vi kan ta fler forwards.
Ja, man är lite
kan vi inte byta på Watford? Vi tar Foster i mål istället.
Ja, okej.
Okay.
Vem tar vi? Tar vi Gallero från
defensivt
mittfält?
Ding
till vänster.
Felipe Andersson.
Darren Brooks från Bournemouth.
Okay. Men det är väldigt offensivt nu. Ja, det är bara offensivt.
Frida
offensiv.
Tar ut truppen här.
Lester McGuire, okej. Okay.
Crystal Palace.
Sala.
Brighton, det måste bli Murray. Nej, det kan inte bli Murray.
Prupper. Nej, men. Nej, vi hade redan en målvakt. Nej, men varför måste vi ha någon från Brighton, eller?
Vi skiter i Brighton.
Skiter i Brighton. Ta en mittback, Dunk.
Ja, men vi har ju redan mittbacken. Ja. Vem är högerback i Brighton?
Körde här, jag minns fan inte.
Nej, jag minns inte heller. Det säger allt om Brighton.
Ja,
det är jävla anonyma just nu.
Ja, det är de faktiskt.
Ja, vi struntar i Brighton.
Hoppa Brighton.
Montoya spelade där senast. Ja. Men jag tycker Duffy eller Dunk kan gå in.
Men vi har ju redan Maguire och Van Dijk.
Ja, men vi ska ju göra en 20-mannatrupp.
Ja, det är sant. Ja, men in med Dunk då. Ja.
Vi vill inte ha någon i Burnley. Jo, Peter Crouch, vi vill ha på bänken.
Ja, Peter Crouch är på bänken, absolut.
Ja, Newcastle, vad ska du ha där?
Newcastle.
Dubravka, och sitta på bänken.
Nej, vi kan ta honom.
Men filter.
Men Jonjo för fan. In nej, med Jonjo.
Nej, 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 skärpt inne. Longstaff in på defensivt mittfält.
Longstaff. Ja, men det är det är också en spelare man gillar.
Ja, med egna produkter gillar man.
Men alltså
Cardiff.
Cardiff. Neil Warnock, någon måste ju träna dem.
Ja, ja faktiskt. Fan,
in med Warnock.
Southampton. Ja, men ta någon av danskarna. Höjbjerg. Vestergaard kanske.
Ja, okej. Okay.
Vestergaard.
Fulham, det måste bli en offensiv spelare. Herregud, de har ju typ inga.
Ryan Sessegnon.
Ja, men Mitrovic.
Okej, okay, det är, ja, visst, vi tar Mitrovic och sen
Huddersfield. Moj.
Ja, 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 absolut.
Där har vi två bra backar.
Så,
12 mittfältare och 8 forwards.
Tack för att ni har lyssnat på oss den här veckan. Vi är tillbaks nästa vecka igen.